Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Kära lyssnare, vi vill nu uppmärksamma er på att vi även i vår kommer hålla kurser i medberoendekunskap, kan man väl kanske kalla det för.
Ja, anhörigskapet, sätt att hitta sin egen platå, brukar jag prata om man känner att man hamnat i en återvändsgränd med någon som står en nära. Och det är som vi har pratat om innan, att vem som helst som anser att den har hamnat i en problematisk situation med någon som har ett beroende. Det kan ju vara träning, man kan vara anhörig till sin pappa som är psykiskt sjuk eller dricker för mycket. Det finns många olika anhörigskap eller medberoenden, och alla är välkomna på de här kurserna.
Och det är så här att vi har ju utforskat Zoomens fantastiska värld. Så kurserna hålls via Zoom. Det vill säga att du kan sitta tryggt och säkert hemma i ditt hem och delta via Zoom. Vi kommer dra igång nya kurser. Det är 8 tillfällen, 1,5 timme per träff. Med start den 2 februari 19.00 är den första kursen och så 8 tillfällen framåt. Man är max 12 deltagare i varje grupp. Och våra träffar inleds då med en kunskapsspäckad föreläsning med antingen mig eller Ann. Och sen går vi vidare med delningar. Det vill säga att alla ni som är med på kursen får dela med er av det som ligger er närmast hjärtat. Nytt för i vår är också att vi kommer att hålla lunchkurs på torsdagar med start den 4 februari, 8 torsdagar framåt, lunch. Mm. Från klockan 12 till 13.30. Ni haspar i ordning er lilla lunch och så slår ner framför Zoom och så har vi fantastiska lärorika träffar om medberoende och anhörigskap. Och framförallt så får ni verktyg att ta er ut ur medberoende. Hörrni, om ni är intresserade av de här kurserna, de börjar som sagt, tisdagskurserna, kvällskurserna börjar den 2 februari och lunchkurserna börjar den 4 februari. Vill ni vara med på de här kurserna, skicka ett DM på Instagram till mig. Sanna Lundell heter jag på Instagram.
Bra!
Eller hur? Det här är ju fantastiskt. Vi hade ju en kurs i höstas som var något av det mäktigaste som jag har fått ta del av i alla fall. 10 fantastiska kvinnor som gjorde varsin helt enorm resa och det var så mycket glädje, det var så mycket kärlek, det var så mycket också sorg som kom fram förstås. Men vi fick se helande på hög nivå, vilket var väldigt, väldigt fint.
Vi har även en sida på Facebook om ni vill gå in och läsa lite mer och den heter Djävulsdansen. Så tveka inte utan anmäl er, det kommer göra er gott. Vi är så glada att få kunna hjälpa till.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag önskar att vi hade kunnat säga så där som Sigge och Alex. Den avsnitt nummer, men det, sånt tar inte vi koll på.
Avsnitt nummer, de är så här 473. Men älskling, det är bara att du går in och kollar på Inte din morsa på...
Jo, jag fattar det, men jag är ingen människa som
jag
gör
kan kolla det. Jag kan kolla det. Nej, jag vågar inte. Vi måste ju så mycket med tekniken, men vi ligger lågt här.
Jag menar det så mycket, vi kan ju liksom göra det samtidigt när vi håller
jag
på.
Jag saknade dig i spåret. Det var så kul om du var med och gjorde hela Vasaåket.
Ja, jag hade verkligen, fy fan vad jag hade önskat det. Men det var faktiskt min galna ischia som kände så här, jag kommer aldrig kunna göra det. Men nu är den över och förbi. På grund av, jag ska gå in på det, vad jag tror att det beror på. Men, och sen så vet jag ju att jag kommer inte ha tid. Alltså jag är ju förpassad till hemmets 4 väggar den här våren som hemmafru.
Precis. Och du ska inte säga varför utan du har bara tagit på dig den.
Det är en cliffhanger. Jo, men för er som är intresserade så är det nämligen så att barnpappan, han kommer jobba utomlands 4 dagar i veckan och jag kommer då vara tvungen att vara barnmamma de här 4 dagarna i veckan, för det är väldigt svårt att få hit någon au pair. Vi har ju haft en au pair, men det går ju inte att få hit au pairer nu på grund av corona-helvetet. Och dessutom så alltså det är svårt att hitta barnvakter och den typ av hjälp också nu när det är corona. Så att det blir så här. Jag blir hemmafru.
Men då kommer vi till inte din morsas första dilemma.
Är det verkligen ett dilemma?
Moralisk fråga då?
Ja.
Ja. Nu hörde du den här nya vignetten som jag surprisar dig med. Så här, i snökaoset, och det är då Calling Freud.
Jag älskar den redan.
Ja, jag med, och det är inte för att jag är ett stort fan av Freud utan bara för att det låter så jävla bra.
Ja.
Nej, men eftersom du ändå gjorde en sån snygg brygga över där så är det just det här vi ska prata om, det moraliska äktenskapet. och dess vedermödo.
Ja.
Och anledningen till att jag måste då uppfinna den här nya vignetten Calling Freud, det är för att jag bestämt mig för att jag ska inte snacka karaslokar en jävla gång under de här timmarna, utan jag ska prata om det som jag som människa vill bli bättre på.
Härlig vändning.
Precis. Så att, och det sa jag också till Mattias. Han var så här, gud vad skönt. Så det har inte med mig att göra. Det är alltid med dig att göra. Hur som helst. Han åker iväg på fjällsemester nu. Eller ja, men för så här, grabbhelg.
Mm.
Skulle åka på torsdagen och åka på onsdagen. Det är samma dag som jag ska åka till Vasaloppet och ska spela in när Vasaloppet TV då.
Mm.
Och då blir han ockuperad av sin resa. Ja, men det är så viktigt och han, liksom, han packar i dagar för och det rings samtal. Lite som när man var så här, 16 och skulle åka på sin första charter.
Mm.
Det är liksom, det...
Planeringen var typ halva grejen. Alltså det var mer med det än resan.
Ja, precis. Och då är han ockuperad av det, vilket jag nu tar upp hos min terapeut, att jag orkar inte vara ockuperad av familjen hela tiden. Jag måste kunna gå en bit ifrån och så här, släppa taget om den. Ja, men du fattar, inom rimlighetens gränser. Men det här är väldigt skönt, för Mattias gör verkligen det. Han är så här, nu är den här resan och det är ånyo viktigt. Så jag, men du vet, åker pulka, snowracer och jag ser till att alla fixar barnvakter hit och dit. Och han sätter sig, han går klockan 8 på morgonen och sätter sig i bilen då. Han blir hämtad av en kompis. Och sen är han liksom all gone.
Mm.
Och då kommer jag till Mora Hotell och känner mig liksom, ja men helt slut och fixat allting bla bla bla. Och stressat med en jävla, glömt plånbok, ja men du vet, allt är så här. Och då är jag så arg på honom. Och fast mest ledsen är att jag tycker så här, tack för att du var uppe till 2 och tvättade mina kläder. Alltså någon jävla husfru payback time. Men eftersom han nu var 16 års ockuperad av sin charterresa till fjällen så kom inte den av naturliga skäl. Check ett. Mm. Jag fattar det, han var ockuperad. Två. Så då bestämde, då skrev jag så att hon, jag är inte på någon bra plats nu rent så här kärleksmässigt. Så vi hörs imorgon istället.
Mm.
Ja, det här är liksom, ja, men du vet, gulliga sms. Alltså, då kör jag, då börjar jag med min straffgrej. Kram. Mm-hmm. Kram. Mm-hmm. blått hjärta istället för rött. Aha, såg att du ringde. Nej, men den fjortis Anson som jag förvandlas till. Nej, men jag är så patet, för jag vet att han liksom, det här tycker han är lite jobbigt, så du bara skämtar så här, det är jag som är din blivande man så här, du verkar ha glömt bort mig, hjärta, hjärta, hjärta och du är så sexig. Ja, men han börjar då överkompensera. Så jag smälter lite. Ja, men så går det en dag till och jag är fortfarande liksom lika arg och jag tänker mycket på det här och så tänker jag så här, men helvete. Nu får du liksom fan ta i. Så jag skriver igen då så här, kan vi höras imorgon så här? Då, jag hoppas du har kul och så här, jag älskar dig men ingen, blått hjärta igen, blått hjärta. Och då kommer jag då till den här frågan att när han åker bort så är det som, då måste jag liksom hitta någon form av orsak för att bli lite sårad. Men bara när han åker bort inom Sverige, åker han utomlands, då är liksom, då är han geografiskt så borta, så då kan jag direkt liksom släppa taget. Då försöker jag hitta a Freudian slip till min barndom när pappa alltid var borta.
Mm.
Och då överkompenserade det.
Mm.
Mamma tyckte ju bara att det var skönt. Och det tycker jag egentligen också. Och det var liksom kärlekssamtal och det var presenter och det var gråt i luren. Ja, av säkert olika orsaker, vi behöver inte gå in på här. Det var liksom en annan approach.
Mm.
Och då tänker jag så här, ett, har jag moraliskt rätt att tycka att han är en douchebag som bara säger, hej jag är 16, gud vad skönt eftersom du kanske också vill vara 16 men någon måste ju liksom ta skiten där hemma.
Mm.
Eller är det att jag så här, känner mig övergiven? Eller är det en Molotov cocktail av Freudian drinks?
Oh, vad fan vad roligt att du tänker på det. För jag har funderat skitmycket. Jag hade ett långt samtal med en gammal barndomskompis till mig. Och hon ringde kortfattat och pratade om att hon tycker att hennes snubbe dricker för mycket. Och att han har gjort det under en tid liksom. Men då var hon så här osäker på, hon bara, jag vet inte om han gör det eller om det är jag som är själv uppvuxen med en alkoholist och hela den grejen som upplever att det är så nu bara för att vi är hemma hela tiden. Så att jag så här, jag får liksom traumavibbar av att han går hemma och degar och dricker vin. För att min farsa gjorde det. Vad är vad? Vad är barndomssår och vad är verklighet? Alltså vad är min vuxna liksom känsla inför det här? Jag brukar liksom tänka över jag, om vi nu är inne på Freud. Han var ju väldigt mycket det undermedvetna och sen så jaget och överjaget. Var väl, om jag inte minns helt fel. Och att det är överjaget som kan på något sätt så här tala om för det där undermedvetna eller det lilla barnet att säga, nej men du ska inte agera på det här, du ska inte bli liksom. Och jag kan själv ha, jag har verkligen såna där undermedvetna vibrationer som bara drar igång i mig, som påminner mig om ordentliga barndomstrauman. Och just att bli lämnad så där inför en resa, nej, men det som händer i mig då väldigt mycket, det är att jag bara stänger av. Så om Micke åker, då är det som att jag, då känner jag mig så starkast hela världen. Alltså jag saknar inte honom. Jag är aldrig så att jag går till, jag ringer aldrig honom, jag smsar inte honom överhuvudtaget. Nej. Det är som att han inte finns. Och så är jag helt avstängd kring hela den här saknaden prylen, förstår du?
Jag fattar.
Och det är inte heller riktigt sunt. Men det är någon slags förnekelseprocess i mig bara att han är borta, tror jag.
He's dead.
Ja. Och jag tänker inte känna inför det typ. Och sen när han kommer hem, då har vi alltid en ganska någon skakig dag, för att det, då är man som en hund på något sätt som ska liksom så här, nej, du kan inte bara komma hem här och kräva min typ instant love här. Fuck off.
Men jag fattar, men jag
tror att i ditt fall så tror jag definitivt att det är en liten trauma. Traumabaserad känsla som drar igång i dig. Alltså att bli lämnad. Och jag menar, du har ju sett din mammas också agerande. Dels att hon klarade sig väldigt bra själv med er och tyckte det var rätt skönt när han drog.
Jättebabyn
flög också.
Ja.
Men sen är det också den där lilla, jag tror också att det är någon liten känsla av kanske avundsjuka. Att någon får så här dra iväg och slippa allt. Och så på något sätt ska de då så här kompensera genom att säga puss, puss, kyss, älskar dig. De är aldrig så gulliga som när de får ha det lite gött.
Kärlek på distans.
Ja.
Ja. Och då blir det också lite så här, då blir det en ny då cocktail av så här, okej, show me the money. Nej men show me the love liksom. Gör det när du är hemma, din slöa sater liksom. Mm. Och då blir jag irriterad på det, och så tänker jag så här, att det geografiska, att vi båda skulle iväg, vilket blev stressigt. Men att han var så här, men jag ska bli hämtad 8:00. Så jag måste dra. Mm. Så bara, hej då. Man bara, okej. Fem ungar, kläder, vintersnö, insnöad bil. Och det här i ligger min avundsjuka. Och liksom, när man tänker på begreppet avundsjuka, så är det typ den vidrigaste, tycker jag.
Mm.
Den vidrigaste utav de 7 dödssynderna. Att vara avundsjuk på någon. För resten kan man ju säga, man frossar, man har för mycket sex. Det är på något sätt drift. Avundsjukan är ju på något sätt en överlevnadsinstinkt, om du inte har något, tycker jag. Om man tänker så här rent historiskt, så här, jag är avundsjuk, jag är så här, nu kör jag vill ha det precis som de har det. Men jag är ju inte avundsjuk. Jag har aldrig varit avundsjuk på dig eller på någon rik människa. Jag är avundsjuk på just det, att slippa människor som tycker att det är okej, att slippa vardagen typ.
Ja, men jag tror också att det du är avundsjuk på, det är liksom den här, för att jag menar, Mattias tar ju då ansvar för sina behov av att dra iväg på en grabbhelg, och han annonserar också, jag kommer åka 8:00, det vill säga jag kommer inte stå med några overaller eller komma för sent till min polare eller ha någon panik eller någon stress över det, utan nu har jag packat och ägnat mig åt förberedelse i 3 dagar och nu ska jag åka 8:00.
Ja, och jag har okejat det.
Ja, du har okejat det.
Ja.
Så du blir liksom arg på dig själv som har okejat det. För du hade ju kunnat säga då så här, men det funkar inte, Mattias. Då får du gå upp 7:00 och hjälpa mig med barnen, för jag ska till Mora.
Mm.
Men då är du den här, det är liksom
det där
vi har kärnan hela tiden. Där. Du är också medberoende, så du är liksom för snäll, du är för gullig. Du tänker hela tiden så här, men det fixar jag, och det är klart att han ska få komma iväg och så här. Och sen slår du över, klassiskt medberoende beteende skulle jag säga. Att man så här ger och ger och ger, och sen bara står man där och bara känner sig så, ursäkta ett slitet uttryck, rövknullad.
Ja.
Man bara, men gud, vad fan får jag för det här? Bara att jag är schysst. Mm. Det enda jag får det är att jag är ensam med 4 dagar till med barnen. Det vore ju istället rimligt att han jobbar in i kaklet till 7:00.
Precis.
Och det är det du som ska se till att han gör ju. Att bara säga nej, men ska du åka 7:00 och vara borta i 4 dagar, då är det du som får ta morgonen. 5. Han ska vara borta i 5 dagar, då får du ta allting fram till dess. Och fixa en barnvakt för den här dagen när jag ska till Mora. Men den har väl du också fixat, antar jag?
Ja.
Ja.
Jag vet, jag rövknullar mig själv. Jag rövknullar mig själv. Nej, jag rövknullar mig själv.
Ja, och det är där jag tycker du var spot on här i början. Att du ska liksom inte älta Mattias då eventuella brister, utan så här, vad kan du göra annorlunda till nästa gång? Sluta vara snäll. Sluta vara en överkompenserande douchebag mot dig själv. För det är också så här, din pappa må ha varit kanske då, vad ska man säga, bristfällig på olika sätt. Det vet ju vi liksom, med olika alkoholproblem och att han kanske liksom inte var världens mest uppstyrda kar periodvis. Men Mattias är ju inte det.
Nej.
Så han borde väl så du behöver inte agera mot honom som din mamma agerade mot din pappa.
Nej. Och det är där har vi det stora Freudian slip eller Freudian problem, att jag liksom behandlar alla mina snubbar som min farsa.
Inklusive dina söner.
Ja, fast de är inte det. De är så jävla mycket mer kompetenta. De är så jävla mycket mer uppstyrda. Som igår kväll sen 10:00. För då vill Lina ha köttfärssås spagetti när han har varit och tränat. Då är det så här, jag har varit borta i 24 timmar. Jag har swishat 633 gånger. Det är liksom ingen synd om någon jävla människa i den här familjen. Och ändå tycker jag så här, men nu har inte de fått lagen. Man, alltså det är liksom... Du vet, jag måste... Du vet, jo, jag är så medberoende till min familj. Och det är därför jag blir så här på somrarna. Att, så här, att jag bara ockuperas av alla jävlas behov. Ja. Jag har bestämt mig för det till den här sommaren. Det är därför jag går hos den här fantastiska terapeuten. Det är 2 grejer vi ska jobba med. Min skam och att inte bli ockuperad av andra liksom, människor.
Fan vad bra. Tack. Jag motser det här. Gud vad jag ska peppa dig och gå kvar och sen.
Men jag är ändå stolt över en grej. För att eftersom jag godkände det så kunde jag inte vara liksom som en jävla sur... ett barn som bara... Då fick inte jag godispåsen. Utan jag hade sagt okej till det där.
Mm.
Och då kände jag så här, istället för att då gå... Men, nu körde jag i och för sig det med icke-emoj och så här, vi hörs imorgon. Jag såg att du hade ringt och så här. Ja, och inte svara bara, jag såg att du hade ringt. Var det något viktigt eller? För det är mycket nu liksom. Jag kör ju sånt skådespeleri och han är bara så här, han fattar ju det. Det är därför han behöver kompensera så här, 99, röda hjärtan, sexy, bla bla bla. Men det som jag ska stå fast vid innan vi slutar den här första calling Freud är också att det är så här, som jag står fast vid och som också ska vara en grej framöver, att så här, show me your love även när du är hemma. För annars kan jag faktiskt lika gärna så här, använda den där sexleksaken som jag hittade i skåpet.
Ja men gud, det här är en sån bra övergång, ska jag tala om för dig. Det här är för bra.
Ja, jag vet. Börja du. Det här är så roligt faktiskt.
Sexleksaken du hittade i skåpen. Du menar den lilla lufttrycksvibratorn.
Ja, men jag måste bara ta det här, för det här är lite som sliding doors. Nu när now we'll be called Freud. Då går vi vidare till filmen Sliding Doors, eller uttrycket Sliding Doors.
Nu säger vi så här, fräcka fredag.
Ja, fräcka. Nej, men jag gjorde en föreläsning, fick en liten present, den här nya klittleksaken som alla pratar om. Så här, orgasmgaranti, 10 orgasmer, bla bla bla. Och så fick jag den och så var det inte så mycket mer med det. Så tänkte jag måste prova den där liksom. Och sen skulle jag iväg på någon drink och då skulle jag hämta en av mina bästa kompisar. Hon var lite låg och det blev aldrig bra med hennes nya killar och hit och dit. Så då tog jag med mig liksom en liten låda med olika grejer i.
Mm.
Bland annat den.
Mm. Du gav bort det finaste du hade, kan jag säga. Sen utan att veta om det.
Jag vet. Sen smsar hon mig dagen efter. Hon bara, helvete.
Mm.
Ja, det tog 15 sekunder, sa hon. Jag skäms typ. Och sen så smsar hon en timme senare. Hon bara, jag ljög. Det tog 3 sekunder. Och då blev jag ju bitter att jag hade gett bort det.
Ja.
Ja. Men sen så har jag
också.
Ja, men sen hade jag ju en liten inkognito jullunch. Och hur som helst fick smaka presenter och någon parfym hit och dit.
Och sen, ja, du får se vad du vill berätta sen. Men sen så blev jag lite peppad där när du hade berättat att du också hade en sån. Så du ringde till Anita och bara, fan jag måste fixa en sån. Hon bara, du fick ju en sån av mig och Klara på jullunchen. Är du dum? Jag bara, va? Var inte det en parfym? Hon bara, ah, hej då. Så nu har jag den.
Har du testat den?
Nej, jag tog ju med den på, till Mora, stads, Mora Hotel som en liten grej. Men då började jag kolla på The Big Short, en gammal film, och var helt slut. Så att, det var liksom inte läge. Nej! Ah, ja, men okej.
Okay. Men då, alltså ja. Men
så jag har den, för, jag har den.
Ja, men nu då, är din, då har du ju en läxa till nästa vecka. Men jag ska ju bara, så här. Som min cliffhanger antydde angående min ischiasverk då. Jag, förra avsnittet som vi spelade in, då var jag ju kraftigt påtänd på morfin och hade ju liksom jordens jävla sjukaste verk. Efter att ha varit hos kiropraktorn så blev det då värre dagen efter när vi spelade in. Men hur som helst så var det också så att kvällen innan hade jag då bott på hotell med Mikey Bikey. Och då hade vi, jag fick nämligen en sån här liten klitt, alltså lufttrycksvibrator. Och jag var så här, nej men jag kan inte berätta om det här, för det här är för, en alldeles för intensiv upplevelse i mitt liv. Så jag måste liksom suga på den här karamellen för att riktigt försöka analysera vad det här, vad fan det här var för något. Och sen är jag liksom kanske inte heller, jag är så här, är det här för intimt att berätta? Jag är ingen snusktant som berättar om sånt här. Men det här är, jag känner att det här måste delas med världen. För att jag har också nämligen nu börjat tro på att det inte var kiropraktorn som fick iväg min ischiasverk, utan att det faktiskt var den här apparaten.
Nej!
Jo, jag tror att, för att, men så här är det, det här är alltså, det här är något, den kallas för ett lufttrycksvibrator, och det är liksom en liten jävla apparatur som på något sätt då suger på klittan. Och det här låter ju sjukt liksom, men det är det som är funktionen, och det här, den ger ju då orgasmgaranti. Och jag kan ju säga så här, 5 sekunder, 3 sekunder, ja men det stämmer, det är liksom så här, du behöver inte tänka på sex, du behöver inte ha sex i åtanke, du kan liksom vara i den minst okåta stunden du någonsin har varit, ändå kan du inte undvika att få orgasm med den här grejen. Den är helt bizarr.
Men jag,
den är helt bizarr.
Jag tror
inte. Nej, men det är det sjukaste jag har varit med om i sexväg.
Och man behöver inte ens, du menar att man inte ens behöver vara inställd på lite sex eller
nej, det är det jag menar. Och det, jag säger så här, för alla er som verkligen tvekar, testa den i ert minst sexiga mood och ni kommer bli överbevisade. Det är liksom, det är bortom ord. Jag vill inte egentligen marknadsföra en produkt på det här viset, men jag vill verkligen tipsa alla som har svårt att komma eller som behöver få igång sin sexualitet. Allt när du tar ischias och spänningar i bäckenbottenmuskulaturen, att testa den här. För att den är sjuk, den är magisk och den kommer förändra ert liv på ett eller annat sätt. Och jag såg nu också att Lady Damer i sin story igår tipsade om den här och så här, köp, den var på rea på något ställe, jag vet inte exakt var, men det är liksom, vi är inte ensamma om det här och vi är väl snarare sena på bollen. Jag har hört talas om den här men har liksom fnyst lite fraktfullt åt den och tänkt att så här, men vad fan, men det här liknar någonting, det vi höll på med när vi gjorde research inför den fantastiska historien.
Ja.
Alltså då var det väldigt populärt på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, apropå Freud, att liksom kvinnor led av hysteri och man började förstå att den här hysterin kunde då botas med onani. Men eftersom det var extremt förbjudet då för kvinnor med självbefläckelse, så fick den här onanin utföras av en läkare.
Dr. Brandt!
Och de första, det finns flera filmer som handlar om det här. Maggie Gyllendal spelar ju en utav, jag vet inte, kommer inte ihåg vad den heter, men The Machine eller något sånt där. Men det uppfanns då olika typer av knullmaskiner och dildos för ändamålet. Och det här gav fantastiska resultat. Så det här var liksom en terapi som utfördes av läkare. Och det var så de första sexleksakerna kom till. Med liksom batterier och batteridrift och sånt.
Så det var medicinsk. Men, det var ju medicinsk.
Ja, det var ju medicinsk dildo. Och det var liksom, det var ingen, det var typ enda stället där kvinnor kunde gå och så här avnjuta sex typ utan att det skulle vara skamligt på något sätt. Och de skulle förväntas vara oskulder och kyska och bara knulla för att få barn och sånt. Men ja, nej men det här är sjukt. Och, ja, men jag kan naturligtvis inte hävda, och jag hoppas inte min kiropraktor tar illa vid sig om man skulle lyssna på det här mot all förmodan, att jag då tror mer på den här lilla apparaten än på hans.
Det var en mix. Magic
healing, det var en lyckad mix. Men det var en lyckad mix, tror jag. Och som sagt, jag råder verkligen dig att testa och komma med en utförlig analys om du håller med mig om det här. För jag har också hört, du och jag har ju en kompis som heter, hon går under namnet Krullkarro för att hon har så lockigt vackert hår. Och hon har ju arbetat i olika så här sexleksaksaffärer och har ju bra koll på utbudet. Och hon har ju någon annan favoritleksak, och det är någon sån där stor jävla grej som ser ut som en borrmaskin eller vad fan, alltså, du vet, med en så här stort huvud liksom, och så är det bara, det är som någon stor jävla burrgrej liksom.
Aha.
Det är någon typ av vibrator som också är en klitstimulator liksom. Och hon är såhär, nej men den är den bästa jag har haft, och den har jag alltid typ. Jag bara okej, men, och så frågade jag henne om den här, och då sa hon att om man har svårt att få orgasm, då är den här lilla lufttrycksvibratorn den absolut bästa. Och om man har lätt att få orgasm, då kan man liksom vara för känslig för den. För den är jävligt, den går rakt på sak, om man säger så.
Ja, men
jävligt rakt på sak.
Men det jag undrar över känslan, för det är så roligt, för jag hittade en till sån där i någon låda, så jag har så många som inte ens vetat om. Du märker hur inställd jag är på sex, det är fan ett skämt. Ja. Men den måste liksom vara lite urladdad, för den var bara lite såhär...
Den måste bytas batterier på. De har ju olika program också, men det är inte vibrationen, utan det är den här liksom så kallade sugeffekten.
Jag som fattar.
Är den blodiga, liksom.
Men det jag undrar är bara, ibland när man har så väldigt intensiva orgasmer, och på den tiden när man låg så himla mycket, man kunde få så här, ja, men jag kunde få så här 5, 6, 7 orgasmer i rad. Till slut så blir det ju nästan... outhärdligt. Det är nästan som en smärta. Man säger, jag orkar inte mer. Men ibland läser man om kvinnor som bara, jag kan inte sluta få orgasm. Jag har haft det i 2 år. Man bara, fy fan. Men det blir inte den känslan. Det är ändå liksom den sköna orgasmen. Det är inte så här,
Ja, men det är ju verkligen så att det går inte att fortsätta med den.
Nej.
Alltså, nej. Utan det är så här 3 sekunder och sen bort med den bara. Jag vill inte se dig, din jävel. Det är intensiva grejer, kan vi säga. Men, det är tål att testa. Sen utförlig då. Alltså jag vill höra din feedback på det här lilla redskapet.
Fan, jag är så pepp,
den är faktiskt det är... väldigt upplyftande. Och det är en livsomvälvande händelse och att nyttja den här prylen. Det måste jag säga.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
På sex så har jag kollat på The Last Tsar på Netflix. Har du sett den?
Nej.
Den jag blev så trött på mig själv. Som bara, ja men du vet att man inmundigar serier på löpande band som man tycker är så himla bra. Men sen så bara, men gud vad lär jag mig av de här serierna och vad ger de här serierna mig egentligen? Och så kan jag bara konstatera så här, inte ett jävla skit. Det är bara underhållning typ. Timmar som man ligger där. Så bara, nu ska jag kolla på någon dokumentär. Och så vill jag ändå se något kostymigt. Och så bara rysk historia. För fan vad nice. The Last Tsar, Netflix producerad. Och så är det så här lite speldokumentär. Jag brukar ha svårt för det. Men jag bara, jag ger en chans. Så kollar jag då på den här dokumentären. Och den är välspelad, snygg. Och sen så är det tre fantastiska då professorer som verkligen kan den sista tsartiden. Och liksom ryska revolutionen och vad som föregår ryska revolutionen och ja, hela tsarväldet helt enkelt. Sjukt intressant tycker jag, som är fascinerad av Ryssland, och det, du kommer älska det här, så bara hugg tag i den. Men den mest fascinerande personen av dem alla, som jag, du har hört hans namn men jag har väldigt svårt att tro att du vet varför han var så, alltså varför du kan hans namn, Rasputin.
Jo men Rasputin var ju en revolutionär.
Nej, fast han var inte.
Nej, han var kompis ju.
Ja, så han var kompis med Sara.
Precis, och han var en riktig kvinnokar.
Ja.
Och han, jag får bara så bilder fram att han rider på stora, vad heter det, volacker, kalacker, kosacker.
Kosacker-feeling.
Nej, men han var liksom som Che Guevara i Ryssland.
Ja. Mm. Du har en hyfsad bild av honom, men i den här dokumentären så får man en liksom fullständig bild av honom.
Och jävligt snygg också.
Han var liksom magnetisk, och grejen är den att han är mer bizarr än vad man någonsin tidigare har kunnat förstå. Nu när de har liksom verkligen grottat in sig i varenda brev han har lämnat efter sig. Och allt som är skrivet om honom och så här. Han var liksom en fattig bonddräng från Sibirien. Som i sitt samhälle blir... De hade ju liksom någon typ av så här samhällelig, alltså byadomstol. Han anklagades för stöld i sin by och för våldtäkt och för sexuella övergrepp. Och blev då förskjuten. Mm. Så då fick inte han vara i sin by längre. Och då tilldömdes han av någon jävla liksom överste bonde där att han skulle ges ut på pilgrimsfärd för att bota sina synder. Det här var alltså tidigt i hans liv. Då ger han sig ut på någon lång vandring och hamnar i något kloster. Det här var tydligen vanligt då i ryska byar att man liksom tilldömde någon den här typen av straff. Han hamnar i något kloster och söker Gud och söker förlåtelse och liksom hela den biten i vanlig kristen anda. Men hittar på något sjukt sätt, för i Ryssland på den här tiden och i Europa på den här tiden så var mysticismen väldigt stor liksom. Så han hittar någon liten sekt av ett gäng munkar som har kommit fram till att om man ska få riktig frälsning och verkligen bli mottagen av Gud, då måste man ju ha syndat först. Så de skapar liksom en liten syndasekt som går ut på att de bastar, knullar och super i stort sett. Och det här passar ju då Rasputin som handen i handsken, för att han gillar just att basta, supa och knulla väldigt mycket liksom. Så
att... Jag tycker för att det låter kul.
Jag tycker också det. Det är fantastiskt skildrat i den här serien också. Så han kastar sig in i den här ideologin och den här synen på kristenheten med hull och hår. Och blir en väldigt framträdande person som, fast han liksom han går ur, han vill inte vara liksom i den här sekten, utan han blir bara en självständig egen helig man.
Men knullar inte med tsarinnan sen också?
Men det är också det som är grejen, att han nästlar sig genom Sibirien och genom hela Ryssland. Han träffar på massor med människor och börjar bli känd som en så här helbragdegörare.
Mm.
På grund av sin magic touch med kvinnor.
Mm.
Apropå vibrator, så var Rasputin lite grann som en levande vibrator. Så han smekte kvinnor friska. Det vill säga, han pullade dem friska, helt enkelt.
Mm.
Och det här åkte han runt och liksom, han fick så många kvinnor friska. Hysteriska kvinnor, kvinnor med olika typer av mentala problem och sådär. Och tsaren och tsarinnan får ju fyra döttrar och väntar bara på tronarvingen. Det är liksom det som ska rädda dem från ett fall. Och de får äntligen en son, Alexandrej. Och den här sonen, visade sig vara drabbad av blödarsjukan. Just det. Och blödarsjukan, den finns i alla Europas hov på grund av drottning Victoria av Storbritannien. För hon har en mutation i sina gener, så alla hennes barn har liksom gener som ger blödarsjuka. Och de gifts ju in i olika europeiska hov. Och Alexandra då är en tysk prinsessa som är barnbarn till Victoria. Victoria, Alexandra, tsarinnan Alexandra föder Alexej, eller vad fan han heter, alltså den här lilla tsarprinsa pojken, och han är blödarsjuk. Och Alexandra blir ju helt förtvivlad. Hon är djupt troende, alltså djupt troende. Så hon letar då efter någon jävla helig människa som kan bota den här lilla pojken. Och får tipset via sina connections att liksom Rysslands nu mest heta heliga man är Rasputin. Och så blir han inbjuden till hovet. Och han helar ju då den här pojken, hävdar han. Men han helar ju också Alexandra från hennes stora oro som drabbar henne, och ångest på olika sätt. Och det skrivs olika kärleksbrev mellan dem. Men de har faktiskt inte en fysisk relation, för hon är ju väldigt kär i tsaren. Det skildras också fint i den här. Och tsaren är med på liksom att Rasputin kommer in där. Och så han fungerar lite mer som en Freud-gubbe för Alexandra. Han liksom kramar henne och håller henne rent fysiskt och mentalt under den här extremt pressade tiden när hon har det här sjuka barnet och hon förväntas producera en arvinge. Och det är ett helvete förstås, trots att de är världens rikaste familj, så är det en enorm press på dem liksom. Hur som helst, Rasputin är ju liksom en magnetisk person, och det är bara så jävla fascinerande, och jag vill se en spelfilm om Rasputin. Du måste kolla på den här dokumentären och läsa allt. Du kommer älska, jag vet det, för du delar ju liksom jag intresse för historia, och han är bara en sån jävla fascinerande människa, och vi får allt i den här karln. Han är liksom kvinnokar, han är knullerikille, han är också helig man. Han är liksom snygg, men han är också så här jättesnäll och har väldigt hög moral och har massa så här ganska sunda idéer om livet, och han är ju verkligen en genomtänkt person som har tänkt igenom det kristna budskapet och sådär. Så han till exempel avråder tsaren för att ge sig in i krig, men där går tsaren emot honom. Så att han är en stor del av tsarrikets fall, och det är framförallt när kärleksbreven mellan då Alexandra och Rasputin, de kommer i händerna på ett gäng präster som publicerar dem i pressen, och det är liksom början på tsarrikets fall, eller vad man ska säga.
Men grejen var att jag kommer ihåg när jag gick så här på gymnasiet, kom det ut någon engelsk så här superkänd biografi som blev så här, ja, men typ berömd. Jag kommer ihåg att den var så komplicerad. Du vet så här, att jag liksom försökt och jag läste och försökt dit och dit, men jag kunde liksom inte knäcka den. Det var typ för advanced. Ah. Så att nu får jag tillbaka den. På ålders höst.
Men nu får du se en lite mer lättsinnig. De har ju verkligen, alltså Netflix är ju fascinerande. De gör ju mycket bra grejer. Men de är ju också jävligt publiktillvänjda. Mm. Så när de gör en jävla vad heter sådana där? När det är spel och dokumentär i samma.
Ja, men Ilon, vad heter en sån där dokumentär när de både spelar och sen så lägger de in lite så här dokumentära bilder och filmer och...
Spelar?
Ja, men så här, en dokumentär där det första spelas. Så här, det var
spelas?
Ryska tsarriket till exempel. Och sen kommer det riktiga autentiska bilder och intervjuer. Så det är en blandning av en dokumentär och en spelad film.
Film.
Vet du vad det heter?
Mockumentary, jag vet inte vad det heter, men hur som helst så har de ju då smaskat på väldigt mycket kring sex, för då fattar de ju att publiken gillar sex liksom.
Mm.
Så då är det så här, det är mycket knulleriscener mellan tsaren och tsarinnan, det är mycket så här, Rasputin sätter på brudar i bastun. De har liksom hajat att vi Netflix-publik går igång på sex, och då har liksom producenterna krävt det. Det är lite så här kapitalistiskt bullshit, men det får man ta. För storyn om Rasputin måste fram.
Det är ändå bra nu när man inte får kolla på porr.
Ja, precis. Ja, jag vet vad du ska göra i helgen, älskling. Det blir The Last Tsar och Klitt Vibrator.
Herregud.
Ja, det var det om det. Men innan vi avrundar så vill jag bolla en grej med dig som jag tyckte var så... Alltså det bara talade verkligen raka vägen in i hjärtat för mig. Jag följer ju Yoga Girl och har gjort det ända sedan hon liksom var en liten flickebarn. Mm-hmm. Man ska säga. Gör du det?
Ja, jag följer henne. Men jag tycker inte hon poppar upp så mycket längre. Jag vet inte, det är som att...
Du kanske inte in och, du får gå in och likea henne lite. Ah. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om henne. Jag gillar henne och jag gillar hennes liksom, energier och att hon har ett flödande språk och liksom delar med sig så frekvent och så mycket. Hon både har en podd som hon hostar helt själv och sen så fyller hon ju sitt flöde liksom, flera gånger om dagen med så här, ganska långa texter. Jag tycker det är bra jobbat av henne och hon skriver ofta faktiskt rätt värda grejer och hon skrev här idag faktiskt och då tänkte jag så mycket på både dig och mig för att den här coronakarantänen har ju liksom försatt oss i det här hemmakarantäntillståndet som man både kan älska och hata men då skriver hon så här, hon postar en bild på ett badkar och så skriver hon så här: healing happens at home. For the longest time I thought that if I'd only do another retreat, another group, another training, if I'd only get to travel the most sacred sites and if I got to sit with the wisest teachers, somehow I'd get there. Healing always felt just one experience away. 2020 taught me that healing happens at home, in the mess and in the noise and in the quiet moments in between. Healing doesn't happen out there. It happens in here. Right where you are. Home. Fy fan vad jag känner starkt för det. För att jag håller helt med. För mig och hemmet var... Det här kastade mig också in i så här barndomstrauman. När jag var liten så... När min mamma hade ju liksom ups and downs med sin bipolära sjukdom. Och när hon hade downs, liksom, när hon började närma sig the downs så kände jag på med det väldigt tydligt. Och mitt sätt att hantera det var att vilja sova över hos kompisar.
Aha.
Så jag var så här, kan jag få sova över hos Lisa? För jag sova över hos den? Så jag placerade mig själv då ute hos friska föräldrar, friska kompisar, alltså friska familjer. Och så här, tog tillfällig respit i det. Och det här hävdar jag har varit en väldigt klok liksom, överlevnadsinstinkt hos mig. Att jag sökte så här, sunda miljöer och sunda familjer där jag kunde liksom, ta plats. Där min mamma frånföll.
Förstår.
En av mina brorsor gjorde inte det.
Nej.
Utan han fick liksom så här kontrollbehov på mamma istället och ville då absolut inte lämna hennes sida för han ville liksom veta vad som skulle hända med henne när hon mådde dåligt.
Jag fattar.
Och vilket gjorde att han liksom aldrig fick vila ifrån det. Förstår du? Att han aldrig fick så här... Och när jag var så här, jag vill sova hos Lisa, då kunde jag glömma vad mamma höll på med där hemma. Då var jag helt uppe i den här världen och den här familjen. Och så här.
Då var du i en frisk familj och då förtjängde
du. Då kunde jag ta del av det och känna
mig på glädje. Det är därför du kan förtjänga när Michael åker iväg.
Ja, men på något sätt så tror jag. Men också så här, jag har den förmågan att jag kan så här, förflytta mig mentalt, men framförallt förflytta mig från en plats till en annan. Och det känner jag så fort jag och Micke börjar bråka. Vad vill jag göra då? Jag vill packa väskan och åka iväg någonstans bara. Och jag vill så här, så fort det är något jävla dyssat kring mig, då vill jag bara sticka iväg, packa, åka eller flytta. Känner du igen dig?
Men gud vad intressant, för jag tänker på det där som vi har pratat om det förut, men Susanna Alakoski som är författare, ja. Hon har skrivit både barnböcker och anhörigböcker och, hon är hjälpbegåvad och sympatisk kulturtant tycker jag. Och jag återkommer till det där då och då att hon växte upp i verkligen, jag vet inte om ni som lyssnar har sett Svinalängorna, men det är ju en ganska sann skildring av henne och hennes brors uppväxt i en svårt alkoholiserad familj med mamman och pappan som söp, knarkade, slog barnen och varandra och det fanns sällan någon mat hemma hit och dit. Men det som räddade Susanna, som hon säger då, är ju att hon var så begåvad och hade tjejkompisar så att hon kunde också, det du beskriver, Hon kunde ge sig bort från den här världen och se möjligheterna i en annan värld. Om vi ska återkomma kanske till avundsjuka då, så kanske inte handlade om det. Men hon såg att det fanns en värld utanför. Som barn är man ju väldigt så här, dels lojal och dels är man ju väldigt ska man säga, inne i sin barnavärld. Men det man ser är ju det man agerar på. Liksom. Mm. Och hennes bror då, som var en klassisk då, som man brukar säga opsunge på den tiden, säkert berodde mestadels på att han växte upp så här, fick ju aldrig någon möjlighet att ta sig utanför.
Mm.
Och hamnade då i, liksom, i familjens tradition som missbrukare och liksom, ja.
Fängelse grund då.
Precis. Ja. Så jag tycker där har vi ännu ett så här medmänsklig liksom, stanna upp och tänk till, det som vi har pratat om, att så här, om man måste se bortom det man förut har sett i såna här tider. För att liksom, vi skulle åka skridskor häromdagen. Nej, men då har liksom, det är så jävla mycket politiker som agerar på egen hand. Men ja, vi vet inte, det är svårt att förstå liksom, hur man ska tolka uppgifterna från hälsomyndigheten. Bla bla, och sen så bara stängs varenda jävla skridskobana av.
Mm.
Och så här, jag bara tänkte, så här, vad gör alla barn i stan? När det inte finns några museer, det finns inga liksom, offentliga idrottshallar, det finns liksom ingenting förutom att hänga på stan eller vara hemma.
Det är det som är så hemskt, att så här, hemmet för ett barn kan ju verkligen vara så extremt destruktiv miljö, och även för vuxna förstås, som är i klorna på liksom, någon annan destruktiv person som man inte klarar av att gränsa eller hålla sig ifrån, som påverkar ens liv väldigt mycket. Och det är ju fruktansvärt under corona nu, tycker jag. Alltså framförallt det här jullovet. Jag vill inte ens tänka på liksom, hur många barn har haft det, som lever i liksom, familjer där det finns beroende eller andra typer av liksom, dysfunktionella miljöer. Liksom. Det är hemskt, för att så här, världen är sluten och man bjuder inte hem på samma sätt. Man vågar inte ha sleepovers, man vågar inte ha ungar sovandes hos sig. Och så här. Och det vill jag verkligen uppmana alla till. Och det brukar vi säga när vi är ute och föreläser, liksom, att jag brukar säga, var en Irene. Alltså, jag hade ju en grannfru som verkligen så här, öppnade världen för mig och gav mig både kunskap om beroendesjukdom och hon pratade med mig om liksom, hon lättade min börda i den här stora hemligheten liksom, att mamma låg och var deprimerad. Så hon lyfte på det locket och liksom rörde runt i den grytan, och sen var hennes hem alltid öppet. Och det är verkligen en sån där enkel grej man kan göra för barn som har det jobbigt, att alltid, är det någon unge som vill sova över hos sin barn, säg ja.
Ja, säg alltid ja.
Säg alltid ja. Erbjud alltid liksom en respit. Låt alltid ha ett öppet hem. Speciellt är någon liten kompis till er unge som vill sova kvar eller hänga med en helg eller följa med till landet. Låt dem hänga med. Erbjud liksom en... Man behöver inte vara så här kontaktfamilj eller fosterhemsfamilj. Alltså så. Det räcker med att bara ha ett öppet hem och visa att man kan ha ett bra liv i ett hem. Och det är liksom lite det som Yoga Girl visar. För det har jag känt också. Så här, för jag har de här flyktbeteendena väldigt djupt rotade i mig. Och jag bara... Jag ser mitt liv väldigt mycket, mitt livs höjdpunkter handlar väldigt mycket om att resa iväg, att åka iväg, att vara någon annanstans och så.
Bo på hotell.
Och så är det för dig också. Men det här året har på något sätt fått mig att inse att mitt hem är också en plats där jag kan känna mig trygg. Mitt hem är också en plats där jag kan uppleva så här stor lycka, stor tröst. Alltså jag älskar mitt hem och jag älskar min familj mer än vad jag någonsin har gjort efter det här året.
Jag håller med dig.
Alltså man bara landar i att säga, nej, men jag lever inte i en dysfunktionell familj längre. Jag har ingenting som jag behöver fly ifrån.
Nej.
Allt jag behöver finns här och allt jag kan göra allt för att mina barn ska få uppleva liksom en god barndom här. Det är också det här freudianska traumat som ligger i en, att man hela tiden är på väg, att man bara ska packa, dra, sticka, uppleva grejer, maxa. Och resor gör ju också att man automatiskt kastas in i nuet, att man inte behöver tänka på det som var då, eller, utan man är bara så här, förhåller sig till nya vyer, nya liksom människor, ansikten, språk, annat. Alltså man blir så nu orienterad när man är på resande fot, vilket ju är magnetiskt och härligt, speciellt om man har grejer som man absolut inte vill tänka på.
Det är liksom det ultimata sättet att så här klara av och leva i nuet istället för att tänka fram och tillbaka och bli ockuperad av känslor från något förflutet eller något som man inte liksom. Mm. Men ja, som avslutning kan jag också säga då att just Freud, han var ju väldigt besatt av sex. Och då på något sätt också, klitorisen betydde ju ingenting, trodde han. Det var ju bara en hittepågrej. Men däremot så hade han både penisavund och Oidipuskomplexets pappa. Så att, ja, jag vet, det blev sexforskning.
Liv Strömqvist har skrivit en, eller tecknat en bok som heter Kunskapens frukt. En helt fantastisk bok som handlar om, ja, allt ifrån gamla greker, stenålderskvinnor och Sigmund Freud då. Väldigt mycket om Freud, där hon liksom sågar Freud. Och det är ju roligt att såga Freud, för att han har ju en hel del kvinnofientliga påståenden i sin psykologiska teori. Bland annat liksom det här klitorisfraktet han har, som du var inne på. Sådär. Men jag tycker ändå att det är lite orättvist, för att man måste sätta Freud i sin kontext, alltså i hans historiska kontext. Han levde ju och verkade på en tid när man liksom, när all typ av sex var bara så här extremt skamligt, svårtillgängligt. Visserligen fanns det ju liksom prostituerade att gå till om man tillhörde en liksom övre medelklass och över det, men det var ju framförallt så extremt reglerat av religionen, av olika påbud, det var jävla oskuldspåbud. Så han tog ändå ett helhetsgrepp och började liksom forska kring vad sexualitet betyder för människor och varför liksom människor kan eventuellt då ha olika typer av psykiska smärtor relaterade till bristande sexual upplevelser och sånt där. Alltså det är ändå ganska spännande att han vågade ta sig an det. Så han var ju sjukt modern för sin tid och säkert väldigt kvinno, alltså han var nog en kvinnoman på det sättet, alltså feminist, ur ett feministiskt perspektiv så tror jag han stod på kvinnornas sida då.
Jag fattar.
Med tanke på, alltså då hade ju för fan kvinnor inte ens rösträtt och de hade ju inte sin egen plånbok, alltså de var ju i stort sett livegna. Så han gjorde säkert gott på den tiden. Och nu är väl den typen av teorier extremt överbevisade för det första. Och sen har det ju hänt så mycket. Så nu är han ju i mångt och mycket en gammal stofil. Men man behöver inte såga hela Freud för det.
Nej. Men det finns ju mycket intressant med honom också. Att han började ta kokain då för att äntligen kunna leva ut sina sexuella lustar. Och sen skrev ju hem till sin fru en gång så här: kan du vänta en riktig åktur när Freud kommer. Tack för att ni lyssnar. Vi älskar verkligen att göra den här podden. Och vi får mycket positiv feedback på att ni känner det. Och det gör mig väldigt, väldigt glad.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.